Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sverige tar ledningen med 3-2 i den 91:a minuten.
Det går med hörnan. In i kalabaliken framför.
Och där nickas bollen. Har ni sett i mål för Norge som gör 3-3 i den 96:e minuten.
Efter två oavgjorda möten mellan Norge och Sverige i det pågående EM-kvalet så lever kampen om att bli tvåa bakom Spanien i tabelltoppen i allra högsta grad. För våra nordiska grannar skulle en EM-biljett betyda det första mästerskapet på 20 år. Och med Lars Lagerbäck bakom rodret och två supertalanger som börjat göra väsen av sig på högsta nivå så är det inte konstigt att optimismen växer västerut. I dagens podd träffar vi Erik Torstvedt, norsk målvaktslegendar med förflutet i norska landslaget i Göteborg och inte minst Tottenham. Nu jobbar han som expert i norska TV2 och även om han är optimist när det gäller Norges kvalchanser så tror han att Sverige blir för starka i kampen om andra platsen. Men han är oerhört nöjd med rekryteringen av en svensk förbundskapten och hade gärna sett att han fortsatte även efter EM 2020.
Jag älskar den mannen. Jag tror det var en superansättelse för Norge att få tag i.
Och vi pratar naturligtvis om Norges nya gyllene generation, där även Torstvedts son Christian ingår, men där framförallt Martin Ødegaard och nya stjärnskottet Erling Haaland står ut som två blivande storstjärnor. Något som Norge saknat länge, men Torstvedt är lika imponerad av Sveriges stora framtidsnamn, Alexander Isak.
När han kom in på Ullevål i matchen mellan Norge och Sverige så var det bara så att wow, det förundrar mig faktiskt lite att Dortmund sänkte han agora, för han tror att blir en kanonspelare.
Dock är Torstvedt, som ju precis som alla norrmän följer Premier League slaviskt, inte lika optimistisk vad det gäller landsmannen Ole Gunnar Solskjærs framtid som tränare i Manchester United.
Utifrån det han har presterat, hans CV, Cardiff, Molde, så är ju det nog till att få Man United-jobben. Men det kommer ju sannsynligast ändå upp med att han får sparken. Men det ser ju nästan alla.
Utöver detta pratar vi om målvakternas låga status i fotbollsvärlden, om hans år i Blåvitt och om den tuffa starten i Tottenhams mål. Och så blir det en och annan rövarhistoria från tiden i England, varav en innehåller Paul Gascoigne och en struts. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta.
Ålder?
56, må jag faktiskt tänka mig lite om, men det är 56.
Bor?
Bor i Bærum utför Oslo.
Familj?
Ja, jag har 4 ungar plus ett bonusbarn som är 5 barn och jag har haft ett par koner i tillägg.
Utbildning?
Det är tynt. Vidaregående skola, 12 års skolegång.
Lön?
Ja.
Bil?
Min kone maser fælt om at man må bytte ut. Jeg kjører en gammel diesel Audi Q5, og det er veldig upopulært med dieselbiler i Norge for tiden.
Hva har du for hobby?
Vin.
Hvilke språk prater du?
Engelsk og tysk.
Hvem er for deg verdens beste fotballspiller?
Messi.
Hva uppskattar du mest hos en bra spelare?
Jeg må si at jeg setter pris på, ikke nødvendigvis de som er de fotballmessig beste, men de som har et eller annet sånt. Hvis for eksempel en spiller blir sparket ned av en annen fyr ganske stygt da, så stiller han opp på TV etterpå og sier at ja, men det går bra, jeg kjenner han, han er en good guy, han er ikke sånn som person. Altså da tenker jeg, wow, altså når de viser en eller annen personlighet da, som er noe annet, noe mer i tillegg til det å være en god fotballspiller, det synes jeg er bra. Og synes jeg det er fint at altså de som tross alt er de beste på en fotballbane, keeperne, blir løftet litt mer fram. Det er en tusen kunstner som de andre egentlig ikke kommer i nærheten av.
Vilket er ditt favoritlag?
Tottenham.
Vilken er din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Det att spela i VM i 1994 och det att vinna FA-cupen med Tottenham i 1991.
Vilket är det finaste pris du vunnit som fotbollsspelare?
FA Cup Winners Medal.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Det var jo et sabla godt spørsmål da. Jo, jeg ville innført rødt kort for det som nå kalles professional foul, og høres veldig fint og positivt ut. Men hvis en spiller går forbi deg, om det så er midt ut på banen, og du kynisk bare klipper ned, så mener jeg da skulle du bli utvist.
Hvem er den beste du har spilt med eller imot?
Spilt mot er beste Maradona, og med... Ja, då står det väl mellan sån Gass eller Klinsmann eller Gerliniker eller något sånt, men bara för att lyfta fram en man som sliter bitlit så är Gassa då.
Kollar du ibland på YouTube på dina gamla räddningar för att bli på gott humör?
Nej, det gör jag faktiskt inte alltså. Men vi hade sån, jag tror det var sån 25-årsjubileum sedan vi vant FA-cupen med Tottenham då. Då var det noen som sendte meg sånne linker på noen matcher og sånn, og da satte jeg meg ned og så match. Og det var faktisk bedre enn jeg trodde det skulle være, for jeg er veldig lite sånn alt var bedre før. Jeg mener alt har en naturlig utvikling, og de som spiller i dag er mye bedre enn det vi var. Både ute på banen og keeperne. Keeperne i dag er bedre enn jeg var. Og det ville være veldig unaturligt hvis det ikke var sånn. Men kvaliteten var faktisk litt bedre enn det jeg trodde han var, men det er klart dagens moderne lag, Manchester City i dag, hadde plukket Tottenham fra 1991 så fullstendig fra hverandre.
Hva var du best på i skolen om vi tar bort gymnastik?
Norsk språk.
Hva gjør deg redd?
Høyder.
Når var du lykkelig senest?
I går, da var det Europa-liga, og da avslutte vi med noe som heter målshow, og da lager vi mye rør, og lager sånne lister, og finner rare folk på lektaren, og bare lager tøys og tull. Og det var faktisk veldig morsomt, og så fikk jeg avslutte alt med min favorittvits gjennom alle tider. Skal jeg ta den nå?
Ja, ta den.
Fordi at Manchester United var nødt til å spille på kunstgress i går, og da har jeg en, for å være litt aktuell da, en kunstgressvits. Kunstgress på engelsk heter jo AstroTurf, så det er en amerikansk fotballspiller som blir spurt, what do you prefer, grass or AstroTurf? Og så svarer han, I don't know, I've never smoked AstroTurf.
Herlig. När grät du senast?
Det husker jeg ikke, men jeg begynner å bli såpass gammel at jeg griner ikke av ting som er veldig trist, men jeg griner av ting som er veldig bra. Når noen lykkes med et eller annet, eller når noe er fantastisk, eller en prestasjon som er stor, da blir jeg rørt.
Utenfor Ødegård så peker det først i kjell, Ødegård skjuter i mål! Martin Ødegård, 1-0, Real Sociedad.
Välförtjänt av en av matchens stora förgrundsfigurer så här långt, Ødegaard.
Det tog några år, men den här hösten har supertalangen Martin Ødegaard börjat visa upp ett spel som lever upp till alla förhoppningar som skapades kring honom när han som 15-åring debuterade i det norska A-landslaget. Som om det inte vore nog så har ytterligare en norsk supertalang, Erling Braut Haaland, presenterat sig på den stora scenen med bland annat en hattrick i Champions League för sin klubb Red Bull Salzburg. Jag undrar såklart hur Norge helt plötsligt har börjat producera toppspelare igen.
Vi träffas ju här i Oslo och ganska snart ska ju EM-kvalet avgöras mellan Norge och Sverige, där bägge har chansen, Rumänien är med. Så vad känner du när, efter, med tanke på att Norge dominerade mot Sverige senast?
Ja, men Sverige är nog ett lite bättre fotbollslag än Norge. Det är ju inte länge sedan de var i kvartfinalen i VM. Men det är kult att Norge har grejt att bli bättre och framtiden ser väldigt lys ut, för man har alltid sagt att ja, man har så många goda talenter på plats, men alla lag har det, alla land har det, och de har till och med haft bättre talenter än oss. Men akkurat nu så har jag väldigt, väldigt tro på att Norge ska få fram en generation nu. Men de grejer inte kvalificera sig genom denna gruppen då, men kanske den Nations League slutspelet som Norge ska vara med.
Så du tror inte att...
Nej, jag tror inte Norge grejer det.
Spanien väntar nu hemma och sen Rumänien borta.
Ja. Men jag tror nog Sverige tar den grejen där alltså.
Vad baserar du det på?
Poäng, antal poäng i gruppen nu. Sverige har ju en fördel. De är tack föran oss och det tror inte de är för sig.
Om du ser på de unga, för det är ju många i Sverige som är imponerade av dels Ødegaard som ju spelar med Alexander Isak i Real Sociedad, men ju även Haaland som klivit fram här och gjort mål och så. Vad är det som är speciellt med de här talangerna?
Ja, det, Norge har väldigt sjelden haft världsklassespillare, och Martin Ødegaard, han debuterade det på norska A-landslaget när han var 15 år, och det är helt sjukt, och du blir ju helt fangad av något sånt, du syns det är så kult, och så glömde man kanske att han egentligen, hur ung han då var, och han är en kunstgrässpillare, han är vuxit upp på AstroTurf, jag hoppas att han har rökt det, men han har vuxit upp på det, och när han då drar till Spanien och ska börja spela på B-laget i Real Madrid, så tränger han tid att justera sig, och plötsligt har han också fått massor mer muskler, och han är 20 år. Tänk hur mycket glädje vi kommer att få av han i 15 år framöver. Och Alexander Isak, må jag säga, jag ser ju att han stort sett startar på bänken i Sociedad, men han är bra alltså. När han kom in på Ullevål i matchen mellan Norge och Sverige, så var det bara sån wow, och han startade sin gång för Sverige. Han är väldigt bra. Det förundrar mig faktiskt lite att Dortmund sänkte han igår, för han tror jag blir en kanonspelare.
Är det en diskussion i Norge det här med att unga talanger kommer upp på AstroTurf eller då konstgräs och att de får svårare ut i Europa? Den diskussionen finns mycket i Sverige.
Ja då, det är helt definitivt sån. Men det är klart att vi har ju plötsligt fått massa fotbollbanor runt omkring då, och vi tänker kanske att i Spanien och Italien och sånt så är det ju fotbollbanor överallt, och det är inte sant. Jag tror till och med man har mer fotbollbanor i Norge och Sverige. Jag har tillbrakt nästan alla mina sommarsemester med min son och kört runt och provat leta efter fotbollbanor i Spanien och Italien och klättra över några gärder och komma sig in ett ställe. Så det är bra att man har haft en explosion, i alla fall i Norge, att man har kunskapsbanor överallt. Det är bra, för då är det lätt att hålla igång och träna massa. Men du måste betala en pris alltså, när du ska över på naturgräs.
Du har ju en son, Christian, som just debuterade i U21-landslaget nu i höst, spelade U20-VM. Hur svårt är det att vara pappa till en så lovande spelare?
Nej, det syns jag har varit helt okej. Jag har prövd att vara en sån pappa som pusher akkurat nok. Av det måste du ta ett steg tillbaka och att de måste finna ut av det själv. Hvis inte motivationen kommer innan och från dig själv, så är du chanslös. Du måste som pappa inte vara en som tar 100% ansvar. Du måste överlåta något till kidden själv. Men han är lite kul för att han har slitt. Han är inte en sån superstjärna som har bara glidit igenom och allt har... Han har inte varit en Ødegaard eller Alexander Isak. Han har haft det tufft. Han blev vraka i Stabæk. Han skulle på college i USA. Så tog jag en sista telefon till en gammal kompis av mig som var tränare i Viking. Kan du se på han i 3 dagar? Jag hade aldrig hört om han, så jag sent dem bort. Och så syns jag var bra nog då. Och så tog jag den och så sidan har det gått kämpefint. Så marginerna är ju så små för att han bara skulle varit där gårde och fått en mycket bättre dans än faren i alla fall.
Men är det svårt liksom att styra dem rätt? Och jag menar, är man din son så blir det ju lätt rubriker, så att det var när han hade uttalat sig om lite lagkamrater i U20-VM så fick du ta ett samtal med honom och så.
Jo, men det är bara en sån naturlig grej. Han är en bra fyr och han är inte keeper då. Det är klart att för Kasper Schmeichel för exempel så nog, och jag är så imponerad av han syns inte jättegod i mål. Och i förhållande till detta med utveckling som jag sa, Kasper Schmeichel är sannsynligtvis bättre än det Peter Schmeichel var. Alltså det är han. För att, men Peter Schmeichel var en fantastisk keeper, men utviklingen gjør at Kasper sannsynligvis er bedre. Og jeg synes det er stas å ha en sønn som gjør det bra. Han spilte jo spiss sammen med Braut Haaland, som nå spiller på Salzburg, når de vant 12-0 mot Honduras i U20-VM. Og som jeg sier til min sønn, hvordan kan du spille en spiss forvalg i en match som dere vinner 12-0 uten å score ett eneste mål? Jo, men Haaland skorer 9. Det var ikke så lett for alle andre å komme til da.
Nei, Haaland tog alt.
Ja.
Det er jo en svensk förbundskapten, Lars Lagerbäck. Vad är din bild av det jobb han har gjort med ett landslag?
Jag älskar den mannen. Jag syns han är fotbollsfaglig väldigt stark. Han är ju lite sär för han vet akkurat hur han vill ha det. Han viker inte i förhållande till de tingene. Så det är lite sån problematisk för han har sitt gäng då. När han kom till Norge så brukte han extremt många spelare. Han prövde väldigt många. Han syns det var många som var omtrent lika gode. Och så valde han ut de han ville bruka. Och hvis du då inte inne där så är det väldigt väldigt vanskeligt att komma in senare då. Så det men han är som person, han har humor. Han är ju lite tråkig men samtidigt är han lite kul också då. Så jag liker han väldigt väldigt gott då. Jag tror det var en superansättelse för Norge att få tag i han.
Han säger ju själv att han ska sluta till sommaren. Tycker du det är rätt att han lämnar över?
Ja, men nu kanske det grejer övertar. Kanske ser han att nu kommer Ødegaard. Nu har med han och har med andra som kommer upp. Kanske. Alltså Hodgson är lite usikker på hur gammal Lagerbäck är nu egentligen.
Han är väl född 49 tror jag.
Ja. Så kan man övertala han att ta lite till. Jeg er litt usikker på hvem som skal ta over da. Nå er Åge Hareide plutselig ledig. Men han har prøvd seg i Norge tidligere uten at det gikk så bra. Så det er ingen sånn selvfølge at han skal få den jobben. Men jeg tror han har lyst selv til å ta en slags revansj for at det ikke gikk sist.
Men egentlig så hadde du gjerne sett at Lagerbäck hadde kjørt
ja, det. Ja, jeg synes han er en virkelig bra trener også.
Om man ser till spelet och liksom, ibland har det ju varit lite kritik att de ledde ju mot Sverige 2-0, ledde mot Rumänien, tappar liksom det. Mm. Hur ser du på det?
Ja, men det är nog lite tillfälligt också då, något som frustrerar Lars väldigt tror jag. Så det är ju vara alltså lite sån cynism har ju varit hans, alltså det kan ju han. Och det är rart att han inte grejde överföra det till spelarna då. Men lite tillfälligt då som jag säger och så har man ju trots allt ikke verdens beste lag da. Vi har noen bra, veldig bra spillere, men så har vi noen ganske store huller også i laget vårt. Sånn at jeg har tro på at vi skal greie å komme til VM, og da er det ganske bra gjort med Norge, altså, gjennom Nations League da, det slutspillet der.
Om man tittar på att just ni inte har spelat något EM sedan 2000, du var med som ledare då kring landslaget och innan var du med och spelade VM 92. Vad har det berott på att nästan då, det kommer ju vara 20 år om man tar sig till EM nästa sommar?
Jo, men detta var ju lite sån, alltså detta var ju Drillo som tog Norge till VM 94, 98, så tog Nils Johan Sem som var hans assistent oss till VM i 2000, men då grejde ju och jag var med länge för det. Jag var ju med när man kom sist i alla grupper i kvalikken. Så men så grejde ju Drillo att komma upp med en plan som inte var en god defensiv plan för det har man alltid haft med slapp sjelden in mycket mål, men han hade en väldigt väldigt god offensiv plan. Men den gång så spelade ju Norge mot lyxspelare. Lyxspelare, alltså såna som inte orkar jobba hem, sant? De, och sån är det inte längre. Nu har andra lag tatt oss igen rent taktiskt i förhållande till det vi hade en fördel och så har ju den tekniska utvecklingen varit extrem. Alltså den tiki-takan som kom och som har blivit vidareutvecklad, spelarna idag har grejt att bli så goda att för exempel när man har spelat till tider mot Spanien och mot Tyskland. Alltså man har varit så långt bak att det har varit sjukt att se på. Man har inte varit i närheten att få låna ballen en gång. Och det då är det väldigt alltså de andra har blivit så goda att det har blivit vanskligt att konkurrera mot och så måste man ju komma upp med några nya ting då, andra grejer. Lars Lagerbäck och visen Island att du kan ta någon som spelare för spelare är mycket dåliga och likväl grejer att laga ett lag som kan slå fra sig, men vi mistade det där grejen där undervejs.
Du var ju med VM 94, stod i mål när Norge var med, och jag menar, ni vann ju en oavgjort en och förlorade mot Italien som ju gick till, ja, precis. De gick ju till VM-final, Dino Baggio. Hur var den upplevelsen när ni tog er till VM?
Ja, det var helt sjukt. Som jag sa, så hade jag varit med och komma sist i kvalika, så kommer det upp en ny generation då med spelare, med Leonardsen, Lars Bohin, hele den gjengen der, som plutselig trodde at, ja, men det er jo sånn det skal være. Norge er jo bra. Det er klart vi skal være med i VM. Og for meg var det nok enda større da, for at jeg hadde vært med på den andre siden da, det som ikke var så bra. Så Sverige hadde jo et strålende mesterskap. Vi havnet i en gruppe der alle lag fikk 4 poeng, og alle hadde lik målforskjell. Men det var 4-4, 3-3, 2-2 og 1-1. Og vi stod opp på 1-1 og måtte reise hjem. Men jevnere går det jo ikke an å bli da. Så det er litt sånn klassisk norsk. Jeg var med faktisk i OL, eller OS, som dette Sverige da, i 1984. Og da, når vi hadde spilt ferdig, så var det bare sånn at, ja, men nå må ikke Chile og Frankrike spille uavgjort. Hvis de gjør det, så må vi reise hjem. Og selvfølgelig, de spilte uavgjort. En liten digresjon, faktisk. Jeg vet ikke om du husker at det var en gruvelykke i Chile for noen år siden. Jo. Det var en haug med chilenske gruvearbeidere som ble stengt ned i gruven i over 100 dager, tror jeg. Og jeg fant ut at en av de spilte på OS-landslaget til Chile i 1984, så han spilte imot. Aha. Veldig bra på små ytter.
Ja, utroligt. Du jobbade ju sen som ledare i landslaget. Hur svårt var det att gå från att... Du hade ju ändå varit med i landslaget, ja, till att bli ledare.
Fra en match til en annen, så skulle du gå fra å sitte med og spise med spillerne i restauranten til plutselig å sitte og spise med lederne. Men det var ok det, altså. Jeg synes det var... jeg kom godt overens også med det. Det var en bra gjeng, de som var ledere, så... Jeg rakk jo heller aldri da å savne på en måte å være en del av fotballen. Du fikk jo noe av det samme kicket da, å være en del av den andre gjengen. Men det er klart, å se litt sånn på nært hold når ting begynner å gå dårlig, det er jo litt sånn når ting faller litt fra hverandre da. Når du har suksess, som Norge hadde på et tidspunkt, så er det helt ok i begynnelsen, da det er nok. Men etter en stund så kommer det en sånn greie om at, ja, men det er ikke nok at dere vinner kamper, dere må vinne på rett sett. De må spille på en annen måte, sant? Og det ble et problem i norsk fotball da, at...
Drill og fotbollen var ikke fin nok.
Nei, det var ikke fin nok. Og det er fair at folk har det synspunktet, men det er klart at hvis spillerne for eksempel begynner å mene det samme, og du får ulike greier når de spiller på en måte på klubblaget, og så skal de reise på landslaget, og så skal de spille på et helt annet sett, så er det klart at det er en utfordring.
Om man tar det här att du även gick vidare och jobbade lite inom klubb. Du jobbar ju på norska TV2 nu, men du jobbar ju som ledare i Viking. Så hur svårt var det?
Det var väldigt vanskligt. Det gjorde jag direkt från att sluta som fotbollsspelare. Och som fotbollsspelare är du ganska bortskämt. Okej, jag var en sån som alltid tränade ganska mycket och var dedikerad och stod på. Men du likväl, du håller ju på 12 timmar i dygnet. Men när du kommer som en ledare i en fotbollsklubb så är det ingen gränser för hur mycket du kan göra. Så og jeg var, som såkalt sportsdirektør, det var en stilling som var ganske ny, og ingen hadde definert den stillingen, så det var ganske vanskelig å finne sin posisjon, synes jeg. Og jeg hoppet jo av etter bare ett år. Det gikk ikke superbra, og jeg synes det var ganske vanskelig. Det hadde kanskje vært lettere i dag hvor ting er mer innarbeid, og jeg synes det er veldig viktig at klubber har den posisjonen da. Manchester United for eksempel har jo ikke det, og det synes jeg er veldig rart da.
Varför hoppade du av redan efter ett år?
För att det var på den tiden att Rosenborg var väldigt dominerande i norsk fotboll. Och de var goda, de hade stora resurser. Och jag såg att det kommer att ta många år för mig kommer det komma i kapp med detta här. Och vi hade en väldigt bra tränare som har mycket bättre koll på fotboll än mig. Men jeg var litt uenig. Han var dansk og ville spille litt mer sånn, på en måte som jeg følte at vi kanskje ikke hadde ressurser og spillermateriale til å gjøre det. Så, men det var min feil. Det var ingen andre sin feil. Så, men jeg tog konsekvensen av at det rett og slett ikke var så skøy, altså. Jeg var nok, som jeg sier, det var et sjokk for meg å plutselig skulle begynne å jobbe som andre folk.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Through the keeper's arms, a terrible mistake by Torsvet, and it's 2-0.
Well, that's a nightmare start for the Norwegian. And Phil almost gently threw his arms. So two goals in the space of a minute there for Nottingham Forest.
Det ni nyss hörde var hur det lät i Erik Torsvets debut mellan Tottenham stolpar då han släppte in ett löst skott från Nigel Clough i Nottingham. Då hade han precis flyttat från IFK Göteborg där han startat om karriären efter en tung tid i Tyskland. Men mardrömsdebuten till trots så gjorde Torsvets i slut över 170 matcher för Spurs och han har en FA-cup-titel på CV:t. Men man behöver inte höra så mycket av hans historier från den här tiden för att förstå att det hänt en hel del, både vad det gäller professionalism och pengar. Men även om dagens målvakter tjänar betydligt mer än vad han gjorde, så tycker Torsvet att de borde tjäna betydligt bättre, i alla fall i relation till sina andra kollegor ute på planen.
Jag läste under VM i Frankrike i sommar att du även jobbat och hjälpt norska landslaget för damer, målvakten där tidigare.
Ja, nej, det var bara, jag bor ju i närheten av där hon spelade, så jag var bara inom på en träning och bidrog bittelitt. Men jag måste ju säga att jag jobbar ju på tv med fotboll, men jag måste ju inrömma att det där är många som är mer fotbollintelligenta än mig då. Jeg forstår jo fotball, men andre har et mye bedre analytisk blikk. Så hvis jeg skulle bidratt til å bringe fotballen fremover, så måtte det vært på målvaktssiden, egentlig. Og, men det er en fantastisk posisjon, og jeg elsker å stå i mål. Du får være både individuell idrettsutøver og lagidrettsutøver på samme tid. Og det er jeg synes det er skøy å se sånne keeper som gjør en bra redning og jubler som om de skulle ha skåret da. For det betyr jo like mye. Hvis du gjør en fantastisk redning, så betyr det like mye som en skåring i andre enden av banen da. Så jeg...
Kjenner du at ni som yrkesgrupp får for lite oppmerksomhet?
Nei, men det rare at de har fått for lite lønn, for eksempel. Altså, keeper i Premier League har tjent 70% av det de andre har gjort. Og det er jo veldig rart. I Spania, for eksempel, var det jo ingen kultur for å bruke penger på keepere. Lenge. Så det har vært veldig rart, for det er klart, keeperen må jo defineres som den viktigste spilleren på laget. Ingen har vel en større påvirkningskraft i forhold til resultat enn keeperen. Så jeg synes i hvert fall, greit at jeg fikk dårlig betalt, men de nå bør få litt bedre.
For just det er jo svårt for at bli utlandsproff som man da... För det är ju lätt att, ja, antingen spelar man eller så hamnar man vid sidan.
Ja.
Det är ju inte som att man kanske kan vara forward och ytter och liknande. Ja, hur tufft är det för målvakt just att man ska välja rätt?
Som regel, hvis du for eksempel skal dra utenlands, så må du kruse ikke bare inn og er liksom 100% første keeper. Du må ta en fight som regel. Og jeg liker jo da, når jeg ser at keepere har et godt forhold og backer hverandre opp da. Man har jo, eksempel, nå er det en liten keeperkrangel i Tyskland for eksempel, med Manuel Neuer og Ter Stegen, der Ter Stegen har vært ute og sagt at han forstår ikke hvorfor han ikke spiller på det tyske landslaget. Da har det gjort fullstendig tilta for Uli Hoeneß, som har sagt at hvis ikke han spiller, så slutter vi å sende Bayern München-spillere til landslaget. Det er jo helt sykt å si noe sånt. Men jeg elsker når vi hadde en god greie, en god kjemi internt i keepergrupper. Da. Vi jobber jo godt sammen. Og målvaktstrening har jo utviklet seg enormt, altså. Og det jeg synes er skøy, jeg var ute og så på, det lå en YouTube-greie med Keylor Navas, hvordan han trente, jeg var helt sånn, wow, det var så sykt kult å se da, hvordan de jobber da. Så det har tatt mange steg, og mange keepertrenere i dag er strålende bra.
Hvem er du imponerad av dem som, du følger?
Målvakt. Som målvakt?
Ja.
Jeg synes jo Keylor Navas liker jeg veldig godt. Jeg var jo lenge en Butland, Jack Butland, som nå sliter helt i Bonner Championship med Stoke for eksempel. Jeg følte, jeg liker sånne som er liksom, du ser jo raskt om de har god teknikk, og mange tenker sånn, teknikk? Hva er det for en keeper? Men på samme måte som en midtfeltspiller kan ha bra teknikk, så kan en målvakt ha det. Du ser liksom når han kaster seg, ligger med bra balans i lufta. Ja, hvorfor skal han det da? Jo, men da kommer du lenger, og hvis det en mindre sjanse for at du for eksempel skal gi en dårlig retur, at du greier å absorbere kraften av skuddet, alle disse tingene her da. For eksempel Dean Henderson, som jo nettopp gjorde en svær tabbe for Sheffield United mot Liverpool, han er jo Man United sin eiendom, han er bare utlånt. Han synes jeg er bra da. Du ser at han har bra teknikk. At det er målvakter som ikke make it up as they go along, men de har en bevissthet rundt hvordan de står i mål, og da blir det også mye lettere for forsvaret å forholde seg til hvordan spiller han bak meg. Hvilke innlegg kommer han på? Hvilke innlegg overlater han til oss midt? Bekker for eksempel. Det er viktig at de har en struktur på de tingene der da. Og selvfølgelig i forhold til dette med beina. De Gea har jo lenge blitt hyllet som, i hvert fall av Man United-fansen, som verdens beste målvakt. Nå har han jo hatt en tøff tid, men han er jo faktisk ikke så veldig bra med beina. Altså. Det er andre som er mye, mye bedre med føttene og ballen i beina enn det De Gea er.
Du lämnade ju Norge och gick till Mönchengladbach och fick ju vara med om det där och hamna vid sidan. Hur tufft var det?
Ja, jeg spilte 12 kamper i Bundesliga. 6 var det, jeg var helt sånn, helt ok. 3 var fantastisk bra, og 3 var sinnssykt dårlig. Altså, jeg var helt fullstendig revet. Men kanskje jeg til og med kom inn for tidlig. Jeg var kanskje ikke mentalt klar. Og så røyker jeg ut, og han som kom inn og tok min plass, han sto jo i Gladbach de neste 10 årene. Han var jo en bra målvakt. Jeg var der bare i 2 sesonger, men på slutten av de 2 årene, så tror jeg aldri jeg har vært bedre. Altså, da hadde jeg hatt ingen skader. Jeg la på meg 10 kilo. Når jeg kom til Tyskland, var jeg 82. Når jeg dro fra Tyskland, så var jeg 92. Det var ikke på grunn av at jeg var blitt så veldig feit, på grunn av bratvurst og øl, men rett på grunn av bra trening. Da. Men da var det for sent. Da hadde jeg forspilt min sjanse, og det er for så vidt fair. Men jeg hadde ikke lyst til å være noe lenger, så jeg prøvde jo å komme meg vekk. Jeg var ung, og jeg har ikke noe sånn disrespekt på sånne keeper som bare sier, ok, jeg aksepterer det nummer 2, jeg er en bra klubb, jeg får spille kanskje en cupkamp her og der, og så tjener jeg ganske bra og sikrer fremtiden til meg selv og mine unger. Fair enough. Men når du er ung, ambisjøs keeper, så vil du helst ikke hamne i den situasjonen.
Då hamnade du i IFK Göteborg. Vad minns du av det året i Blåvitt och Kamratgården?
Jag har fantastisk goda vibrationer i kroppen när jag tänker på det. Det var en äkta familjeklubb och de var ju goda. De hade ju vunnit UEFA-cupen.
Ja, de vann 87 och du kom 88.
Ja. Så det var et eller annet med bare, jeg spilte vel bare et par matcher i Europa, eller et par runder da. Men du hadde bare denne følelsen som var veldig ulik fra Norge da, at ja, men vi skal videre. Altså det er ikke snakk om, det var ikke noe sånn, ja, hvordan skal dette gå? Det var bare en sånn greie som satt i veggen om at Blåvitt, de skulle videre i Europa altså. Og så husker jeg at vi fikk noe som jeg synes var fascinerende, for vi fikk en match mot et albansk lag. Og Albania på den tiden, det var som Nordkorea i dag. Altså det var et totalt lukket samfunn. Og jeg hadde vært på Interrail i Europa noen år tidligere, og det hadde tatt båt fra Brindisi i Italia over til Korfu i Hellas. Og da våkna på morgenen da, og så gikk båten langs Albania, og vi bare sto og tittet over rekke og så inn på dette syke landet som ingen fikk lov til å komme inn i. Og så plutselig fikk vi lov til å dra inn da, med blåhvitt, og det synes jeg var veldig, veldig kult å få lov til å besøke Albania. Og så, ja, jeg tror vi vant også, så det var helt fint.
Tog de imot deg liksom öppet? Var det en klubb som velkommer?
Ja, Per Edmund Mort hadde jo gått foran og banet vei for oss nordmenn. Og første gang jeg traff de andre spillerne på laget, det var at jeg gikk ombord i et fly i København sammen med min fru. Og da skulle vi 3 uker jorda rundt på turné. Sponset av SKF. Og da var vi altså i på New Zealand, Australia, vi var innom Bangkok, vi var på Hawaii. Og dette var jo en kombinert feriesemester og spille noen matcher. Men i løpet av de 3 ukene da, altså for en start, altså få lov til å besøke disse landene, og det er jo noe av det som har vært ekstremt bra med å være fotballspiller. Jeg tror jeg rente opp, jeg talte, jeg har nesten vært i 75 land, og det, jeg elsker å reise da. Og det å komme til Hawaii med en gjeng med fotballspillere er jo fantastisk.
Norge var inget alternativ att vända hem till då. Göteborg var liksom före Rosenborg. Det var ett där var ju långt innan Rosenborg.
Den rara grejen var att de skulle till egentligen till Arsenal. För att jag var i Arsenal i flera veckor. Men så var det sån spelarföreningen i det var vanskligt att få arbetstillåtelse. Jag vet inte vad det heter på svensk.
Men... arbetstillstånd, det var ju många. Robert Pritz var där, fick inte arbetstillstånd. Fick åka tillbaka.
Jag hade till och med varit flera år tidigare, 3 veckor i Tottenham. Reiste med dem till Europacup i Östeuropa, men fick inte arbetstillstånd. Och så var det samma grej med Arsenal då. Och PFA, fagföreningen, sa till George Graham... du trenger ikke en ny keeper, du har John Lukic. Og så sier han, ja, men det må vel være opp til meg å avgjøre. Og så sa de, nei. Så jeg fikk ikke. Og da endte jeg i Blåhvitt, som jo var veldig, veldig bra. Og hadde et strålende år der. Og så kom Tottenham på banen igjen. Og da tenkte jeg, ja, men dette har jeg vært gjennom så mange ganger nå, at dette tror jeg jo ikke noe på. Men da var det sånn at, da definerte plutselig PFA som Tottenham, som at de hadde et målvaktsproblem. Og så sa de, ok. Ja, men då så gick det igenom.
Rätt speciellt att Tottenhams stora rival, Arsenal, du kunde ja, gått dit ja, ett år tidigare.
Ja, sant. Så det är ganska rart och det är flax då att det inte gick i orden med Arsenal då, att de hamnade i Tottenham. Jag måste säga det nu.
Och där, vad säger du när jag säger Nigel Clough och din debut?
Ja, det var ju på många måter... en dröm som skulle gå i uppfyllelse. I Norge så har man ju vuxit upp med engelsk fotboll på TV. Och så nu skulle jag få lov att spela där själv. Och den första matchen gick mot Nottingham Forest och den gick ju faktiskt live på engelsk TV. Det var ju många miljoner som satt och så på, så det var ju en fantastisk tabbe. Då lärde jag slapp en sån enkelt skudd genom händerna. Då lärde jag det engelska fotbollsuttrycket som då kommer alla måste huska. Lettuce wrists, det betyder salatblad håndled. Och så det var så floppy hands. Wrist, ja, lettuce wrists. Kan nog varieras med chocolate wrists. Så och vi tappade ju den kampen 2-1 och det var heavy alltså. Det var tungt.
Hur reste du dig efter det?
Nej, det är ett par såna ting som du måste göra. Lite sån mental første hjelp. Du må ikke lese aviser og se på TV. Og så må du omgi deg med folk som gir deg positiv feedback, og så må du ha en positiv indre samtale da. Altså, du vet du har gjort noe som er helt, som er veldig, veldig dårlig. Du trenger ikke masse andre folk til å fortelle deg det samme. Jeg husker jeg traff noen norske journalister som var der borte og liksom sånn kom og titta på de engelske tidningene, og da er det bare sånn, nei, det gjør jeg ikke. Så, og så var det sånn at det sto og vippet litt da, noen matcher, men så begynte vi plutselig å vinne da. Og så vant vi basically ut resten av den sesongen, og da var det ok. Da var det greit med fansen og sånne ting, men liksom, de, i The Sun, som jo er den største tabloidavisen i England, der hadde de sånt cartoon med Hager the Horrible. Jeg vet ikke hva det heter på svensk.
Nei, Hager the Horrible, jeg kom ikke på hva han heter heller, men...
Men da lagde de lagde en sånn cartoon om meg da, i mange millioner eksemplarer, som de kalte for Eric the Horrible.
Så... Leser du det da, eller kjenner du til
det? Nei, jeg hadde andre som har fortalt meg det senere da. Så...
Var det jobbig?
Ja, det er det. Og særlig på grunn av at jeg hadde hatt en ganske tung opplevelse i Tyskland, og så hadde jeg på en måte bygd meg opp igjen i Sverige, og så var det liksom back to square one da, når dette skjedde. Så, men jeg husker, det er rart hvordan sånne ting er. I omkledningsrommet etter match, så husker jeg bare en ting. Og det var en sånn 19 år gammel midtback som het Guy Butters, kom bort til meg, og så legger han armen rundt meg, så sa han, det er ikke så farlig. Når jeg spilte min første match, så lagde jeg selvmål. Og det er rart, en sånn liten ting da, det husker jeg så mange år senere. Sånne små greier, at Terry Venables for eksempel,
det var han som fighten, var manager,
ja, han tok fighten med pressen og sto opp for meg og sånt, og det er det helt avgjørende når du står i en sånn, der ting kan gå begge veier da, kan gå bra eller kan gå dårlig.
Det som var engelska ligan då är ju långt från dagens Premier League, men det var, ni hade ju stora stjärnor, du spelade ju med Paul Gascoigne och Gary Lineker och Jürgen Klinsmann och så. Ja. Hur var det?
Alltså det som var lite sån speciellt med Tottenham på den tiden var att det var okej, du har hört om The Crazy Gang i Wimbledon, men alltså disciplin var väldigt dålig i engelska fotbollslag. Og kanskje blant, hvis du traff en engelsk ungdomsgjeng på semester i syden, så var det crazy. Og fotballspillere var kanskje til og med enda verre.
De drakk mye.
Ja, det var mye drikking. Altså, jeg bodde jo på hotell med Gassa i 3 måneder, når jeg kom over. Og han hadde jo 20 champagneflasker i uka på sin romregning på hotellet. Og Tottenham betalte den. Og han drakk jo ikke alle de flaskene selv, han drakk jo ikke 20 flasker champagne i uka, men han hadde jo til enhver tid noen kamerater fra Newcastle som sov på gulvet på rommet hans. Så samlet så drakk de jo alt dette her. Men som jeg sier, det rare er jo at Tottenham betaler for dette her greiene. Så det var, du ble jo sjokkert når du kom over fra blåhvitt til dette. Men etter, du ble jo påvirket omgivelsene, så etter en stund så synes du jo mye av det du var sjokkert over i begynnelsen, pretty funny. Du syns ju det är ganska.
Var du med sånt ute liksom? För jag menar Glenn Sena har ju berättat hur han var, man åkte till puben efter träning varje dag.
Ja, men jag var ju boring Norwegian. Alltså jag var ju familjeman och så med utlänningar hållt lite samman, hade Gudni Bergsson som nu är fotbollspresident på Island. Han var där ju Naim som de hade hämtat från Barcelona. Så men det var alltså man hade inte disciplin nog att kunna prestera över en hel säsong, men man kunde lyfta oss i cuparna när det verkligen gällt. Så det är massa goda fotbollsspelare. Så när man verkligen gick in för det så kunde man vara väldigt väldigt bra då. Men det var för mycket rör, för mycket grejer som skedde att man kunde greja och vinna ligan för exempel. Det kunde inte gå. Men man hade ju strålande fotbollsspelare. Men Gassa, alltså han grejer då, heter det struts. Alltså han, vi bodde i samma landsby, ett ställe som heter Hoddesdon, och rätt där så var det en liten zoo, som heter Paradise Park. Så det var jag med ganska ofta med barna, och de hade en lejon och de hade lite såna grejer där. Och så Gassa, han fick låna en struts. Alltså hur får du låna en struts? Jo, han ställde upp hos han som drev den, så spurte han kan jag få låna en struts. Det fick han. Så han hade den bak i bilen sin når han kjørte til trening, for vi hadde en spiller som het Steve Sedgley, og han hadde veldig lang hals. Og så når han kommer da til på treningsfeltet, så tar han en sånn Steve Sedgley-drakt, og trer han over strutsen, og slipper han løs på treningsfeltet. Altså, det helt sykt. Hvordan det mulig da? Og når vi var ferdig med å trene, så måtte du kanskje bruke en time på å fange denne strutsen igjen da, og få han tilbake til dyreparken. Og så det skjedde så mye sykt, altså.
Det är ju ett under att ni kunde vinna FA-cupen alltså.
Ja, men när du har så goda spelare då, så Gasse var ju, han hade ju många demoner. Han var ju en som du kunde uppleva kunde banka på hotelldörr i klockan 2 på natten, för han grejde ju inte vara alene med sig själv och sina egna tankar då. Han alltså, han hade ju sån obsessive compulsive disorder grejer. När han löps mot han alltid dunka tån på vänstra foten ned i för kvart fjärde skritt. Alltså massa såna grejer. När jag var färdig och träna så gick han ofta bort och tränte en timme till med juniorlaget. För då var han fri då. Alltså en del fotbollsspelare känner ju ett press på banan om att prestera. Men han hade press när han gick av banan. För det var då när han var på banan som han fri. Så om många tänker sånt att ja, det är sån typisk exempel på hur illa det kan gå. För han har blivit rusmissbrukare när spotlighten blir skrudd av och, men det är meningen fel då. Jag menar att dessa tingen startade ju länge för, och en kan på många måter säga att så fantastiskt att han blev en så bra spelare på trots av alla hans demoner då.
Ja, det är ju otroligt att det är så. På något sätt så är ju där du en tid när Premier League bildas ju 1992. Då började, kände man redan då att det började förändras, eller har det skett efter du lämnade?
Nej, alltså jag husker när Premier League på något när denna stora omvältningen kom, och Alan Sugar som ju var Tottenham ejer, han var ju väldigt involverad i detta. Han sålde ju satellite, såna satellit dishes, parabolantenner. Så han ville ju göra massa pengar också bara på det då, med Sky och allt det grejerna här. Så men jag husker alla sa till oss, don't worry, nothing's gonna change, it's just the name. Så de prövde på något och så få oss till att liksom inte tro att det betydde något. För spelarna hade väldigt stor makt då. Men spelarna ville inte göra någonting utan att få betalt för det, för exempel. De hade ju någon som, detta var ju för internet, så för att hålla tjäna lite pengar på fansen så hade man något som heter Club Line. Det vill alltså säga att
så, man ringde in i telefon, ja, och betalade.
Ringde i telefon och så var betalt den på tellerskritt. Så var John Motson för exempel, som var en legendarisk kommentator från England. Han intervjuade en spelare och liksom bara pratade lite om matchen och sånt. Och alltså ingen spelare gjorde det utan att få betalt. Så allt var bara en sån money making exercise egentligen då, för att pröva och skvisa klubben för ännu lite cash. Så och nog med.
Hur ser du på utvecklingen som varit? Är det bara positivt, bara negativt, eller vad känner du?
Totalt sett så må jag ju säga, det är många som har varit skeptiska. Nils Arne Eggen, en legendarisk norsk fotbolltränare som tränade Rosenborg när de var så väldigt goda i Champions League, och han är en socialdemokrat, och han säger ju att upp i Newcastle då, med all den, de som är arbetslediga och sånt, ska de komma och se på en fransk man som tjener 50 miljoner kronor i året. Det kom avstanden mellan fansen och spelarna, kom det bli för stor, detta kom det kollapsa. Och det var ju fel. Det har ju inte skett. Så, och jag tänker ju att när fotbollen genererar så mycket cash, det må ju utgångspunktet vara en positiv ting. Och att spelarna får sin del av det är helt fair. Men länge fick de ju allt för mycket. Fordi, men, då tänker jag i procent. När en klubb tar in, när spelarna sticker och går med 90% av cashen, så ger det ju ingen grundlag för att bygga struktur, för att bygga fundament. Det gör att klubben kan skapa något som vill ha hållbarhet långt fram i tiden. Så det har ju, det har kommit krav, och heldigvis har det blivit bättre. Men fortsatt så har ju, alltså, det är ju sjukt att Bournemouth ska vara en av de 20 största klubbarna i världen. Alltså, ja, det är ju helt sjukt.
Just att du jobbar i media och bevakar Premier League, hur känner du kring det? Gillar du den rollen, eller vad är det som är svårt?
Ja, jag syns det är skoj, och jag syns ju det är ofta så att desto mer du går in i detaljer och sånt, och desto mer du vet, desto mer intressant blir det då. Jag har prövat att finna en sån liten nische med ting som går på kanske sån lite mer analys, stats. Jag syns det är bra att se bak resultaten, man kan inte bara sitta i studio och hylla et lag som vinner 2-0, og når de taper 2-0, så skal vi bare slakte dem. Vi må se bak, vi må prøve å finne tendenser, trender, prøve å se at noe som ser litt i fremtiden da. Ok, hvis dette fortsetter, så kommer de til å beholde sin posisjon på tabellen. Da kommer det å gå dårligere. De har overprestert. Sånne greier som i fotballen har vært et stykke bak. Baseball, basketball, alle disse tingene. Mye av disse greiene kommer jo fra USA. Og det er ofte drevet bettingindustrien, faktisk. Så lenge det er penger involvert, så prøver de å utvikle nye ting. Og jeg synes det er veldig interessant og skøy at sånne ting også har kommet til fotball, og prøve å statistisk analysere en målvakt, for eksempel. Det er ganske vanskelig. Men det begynner å utvikles måter nå som gjør at man kan gjøre det med en, sånn, en viss grad av sikkerhet.
Som Tottenham-supporter, kan du forklare hva som händer i klubben nu? Jag menar, dels den smäller mot Bayern München och överlag lite knackigt.
Ja, för att detta är ju också... En kan säga att jag ett lag som spelar Champions League-finale 1 juni och så hvordan kan de tapa mot Colchester och tapa 7-2 mot Bayern München så kort tid efter. Men Tottenhams problem, de har varit ganska länge. De har haft en nedåtgående spiral som går långt tillbaka i 2018. Och så hade han det är rart att tänka på, men förra säsongen så hängde de ju länge på Liverpool och Manchester City. De var liksom uppe där. Men det var jo ingen av de bakenforliggende greiene som skulle tilsi at sånn skulle det være. De overpresterte foran motstanderens mål, og de overpresterte foran eget mål. De slapp inn mindre mål enn det de burde ha gjort, og de skåret mye mer enn det de burde gjøre utifra sjansene. Og så møtte de totalt veggen da, på våren 2019, og at de kom til Champions League-finalen er jo intet annet enn et mirakel. Og det var et fantastisk mirakel. Det var helt ellevilt.
Så... Ajax var ju den otroliga vändningen.
Ja, och Manchester City då, med också. VAR och för Tottenham-fans är detta närmast en identitetskrise. För det att vi är ju inte vant med att vara ett Champions League-lag och ett Champions League-finalelag. Så det blir lite sånt rart, vem är vi egentligen? Så vi måste ju på något sätt fortsatt se att okej, denna säsongen vi taper 7-2 mot Bayern München, men vi er med i Champions League, og jeg tror Tottenham kommer til å gå videre fra sin grupp. Det tror jeg faktisk de kommer til å gjøre. Men det er store interne problemer. Pochettino er jo et taktisk geni, men han er også en emosjonsdreven coach, på samme måte som Klopp og Guardiola, som bygger ekstremt emosjonelle bånd mellom spillere, mellom trenere, og de håller ju på med kärlighet. Alltså jag har aldrig sett så mycket klemming, så mycket kramning i fotboll som det är nu. Och du har fotbollstränare som står på TV och gråter och griner. Alltså du såg ju inte det för 20 år sedan.
Nej,
sant? Så Tottenham har varit en extremt harmonisk klubb och plus är det då någon Eriksen Fartongen Alderweireld som melder sig ut. Säger, vi vill inte vara med vidare. Eriksen har nektet att skriva ny kontrakt i många år. Och då blir du satt under press. Det är en stor belastning att stå i en sån situation. För klubben, den kommer mot dig med absolut allt de har. Och Pochettino tror jag känner att han har gett Eriksen så mycket. Och Eriksen är inte villig till att ge något tillbaka. Han vill väck. Och då är det något som sker, en tillit som blir brutt. Och Pochettino säger det så starkt. Alltså många Tottenham-fans, när transfervinduet stängde i sommar, var sån, yes, Eriksen är där fortsatt. Det är helt fel. Tottenham tappade 70 miljoner pund på att inte få sålt han. Och i tillägg så har en då en spelare där som Pochettino följer inte är där 100%. Han ska väck. Han täller bara dagar till han kan dra. Och då, som jag säger, då sker det ting internt som gör att Tottenham akkurat nu är jätteshaky alltså. Det är ett så kört fundament.
Annat stort norskt intresse och svenskt också eftersom Victor Nilsson Lindelöf där. Manchester United, vad är det som händer?
Manchester United har ju blivit bättre defensivt. Maguire och Lindelöf menar jag ett bra stopparpar. Huvudproblemet med Man United, som jag ser det, är att de har ett för dåligt offensivt spel när de spelar mot etablerat försvar. Alltså när de har ballen i laget, hur ska man greja att skapa luckor, öppna motståndarens försvar? Det grejer de inte. De skapar allt för lite. Och där har Ole Gunnar en kämpejobb att göra i förhåll till att få detta på plats.
Var han mogen för att ta det jobbet?
Det är klart att utifrån det han har presterat, hans CV, Cardiff, Molde, så är ju det nog till att få Man United-jobben. Men Manchester United är ju en egen världen egentligen, och han har tränat reservlaget till Manchester United. Och det betyder mer kan gjorde där, den respekten han upparbetat sig genom den jobben betyder mer än det han har gjort i Molde för exempel. Så var ju timingen hans perfekt. Alltså, kontrasten från Mourinho blev ju extrem. Men hvis de hadde ventet til sommeren med å ansette han, så hadde han sannsynligvis heller ikke fått den jobben da. For kontrasten ble jo ekstrem andre veien igjen, når ting begynte å gå dårlig. Altså, de 9 første bortematchene under Ole Gunnar Solskjær, så vant de samtlige. Og de har ikke vunnet noen av de 9 neste, av de 10 neste nå da. Nå har de spilt 10 bortematcher uten å vinne. Så, og det er jo helt ekstremt. Så det, med... I Norge elsker jo at han trener Manchester United, og med TV2 tjener mye mer penger når han trener for Manchester United, for da kjøper folk abonnement på streaming og hele greia. Men de kommer jo sannsynligvis til å ende opp med at han får sparken. Men det skjer jo nesten alle.
Ja, så er det jo nu for tiden. Hvor lang tid tror du han har på seg å vende det?
Jeg tror de kommer til å gi han tid, altså. Jeg tror han, jeg har tippet sånn at kanskje januar 2021, at han får denne sesongen, og kanskje litt til, men så kommer de litt sånn, januar 2021, da ryker de litt overraskende ut i tredje runde i FA-cupen, og da er det slutt. Kanskje det da, men han er en good guy. Ole Gunnar er en bra fyr, altså. Så jeg håper at han skal greie å få det til. Han er en positiv mann, men han er jo opp mot fotballgenier. Altså, Pochettino, Klopp, denne gjengen der, Guardiola. Altså, det er derfor engelsk fotball har blitt så bra som det har blitt nå da. For du tar de beste spillerne, og så tar du og parer det sammen med de beste trenerne. Og da blir det veldig, veldig bra. Altså.
Om man ser til årets liga, hvilket lag vinner?
Jeg sa Man City før sesongen startet, men nå vil jeg faktisk si Liverpool. De har 5 poeng, og i tillegg så gjorde Klopp Guardiola en tabbe. Han sa at Maguire er for dyr, han får gå til Man United, og da er de tynt besatt på midtstopperplass.
Hur är det att vara spelare eller för detta spelare och ha åsikt om andra spelare? Jag gissar att du kanske inte gillade experten när du själv var spelare och någon gick in och sågade dig. Hur är det att vara tvärtom liksom? Jag såg att Joshua King tycker
jag... Ja, för exempel. Ja, och det, alltså, som spelare så blir du ganska närtagande. Jag vet inte om det heter det på svensk, men du blir lite sån ömfintlig för kritik.
Känslig
för kritik, och det är sån var jag själv. Jag husker... Hvis det stod et eller annet om meg i en eller annen avis og sånn, så du glemte det ikke da. Du la det liksom bak det. Og jeg hadde en sånn greie. Joshua King hadde jo en sesong der han skåret veldig mye mål. Men analysen sa at han hadde en så... Han skåret på... Han hadde en så høy uttelling da, på ganske... På sjansen at det var nesten umulig at det skulle kunne fortsette. Og så har du det ordet som er flaks da, som er det mest sensitive ordet når det gjelder analyse og statistikk. Hva er flaks og hva er dyktighet? Men hvis sjansen for at du skal greie å reprodusere det over tid er dårlig, da handler det jo til dels litt om flaks da. Men han ble veldig forbannet over at jeg sa det. Og det er fair enough. Det må du i grunnen bare leve med. Og du må tørre av og til å si ting som også kan gjøre at folk blir litt... Sinte da, jeg har en kollega i TV2 som jeg tror Lars Lagerbäck. Litt usikker på om han liker han altså. For han bruker sånne ord som for eksempel, han synes dette uttaket til Lars Lagerbäck er fekt, for eksempel. Og det er et sånt ord som for meg betyr ganske mye, og som jeg ikke nødvendigvis synes er en bra ting å bruke om fotball da. Og jeg er litt usikker på om Lars Lagerbäck liker det. Men det er mange som bruker det ordet, og som synes det er helt ok å bruke det i fotball, og det er helt fair. Men det er ikke et ord som jeg tror jeg liker å bruke det. Jeg tenker at et lag som ligger i forsvar, ikke nødvendigvis feikt. Det kan bare være at det blir spilt bak.
Stort takk for at du tog deg tid.
Selv takk.
Podden är denna veckan som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill naturligtvis höra vad ni tycker, tänker och har för idéer och tankar. Det är bara att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Det är alltså ett Lund med H. Stort tack för den här veckan.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.